Då säger vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden som idag spelas in torsdagen den 3 juni. Och idag är det en speciell dag, för idag har lanseringen skett av någonting som kallas för Juridik för alla. Det har beskrivits som något av tidernas juridiska kunskapslyft. Och för att komma hit och berätta lite mer om det här projektet så har vi bjudit in Thomas Blend. Välkommen Thomas.
Tack så mycket, tack Ville.
Kan du inte berätta lite vem du är?
Jag kan ju först och främst säga att jag är inte jurist i grund och botten, utan det tror alla. Utan jag är vanlig handelskille som hamnade av ett bananskal i mediebranschen och in i juridiken för länge sedan. Och brinner sedan snart 30 år tillbaka för att sprida information, utbildning och nyheter just inom juridik. Och inte bara till företag och jurister, utan nu med det här nya projektet ut till hela svenska folket.
Vi ska säga för transparensens skull att du är både vd och grundare av Blend of Group som äger Dagens Juridik. Men nu ska vi inte prata om Dagens Juridik, utan nu ska vi prata om det här Juridik för alla. Och vad är Juridik för alla för någonting, Thomas?
Juridik för alla är... Det är ett kunskapslyft för att nå ut till hela svenska folket. Och när vi satt och diskuterade, jag och mina kollegor för ganska lång tid sedan, så sa vi att man borde kunna skapa ett bättre samhälle om alla fick bättre koll på juridiken helt enkelt. Så konkretiserade vi det här för ungefär ett år sedan, ganska exakt ett år sedan. Och... I grunden kan man säga att vi initierar det här projektet, Juridik för alla. Det är helt enkelt för att vi tycker det är viktigt och för att vi kan. Och som du vet, man brukar säga till barn att är man stor så måste man vara snäll. Och i vår roll som ledande inom juridisk kompetensförsörjning så känner vi att om inte de ansvariga politikerna och regering och riksdag tar på sig ansvaret att förklara vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för alla oss som bor i Sverige, så får vi göra det helt enkelt.
Och man kan säga att liksom, Juridik för alla bjuder in mer eller mindre, eller inte mer eller mindre, utan alla svenskar helt kostnadsfritt och utan några som helst motkrav att ta del av hela 9 stycken kursavsnitt som ni då har tagit fram tillsammans med väldigt framstående experter på det här området. De, några av landets främsta jurister kan man väl säga, eller hur?
Ja, det stämmer.
Och liksom, vad hoppas du att Juridik för alla ska kunna bidra med eller leda till? Vad är din vision med det här stora projektet?
Ja, framförallt så hoppas vi att det ska leda till mindre bråk och missförstånd i hela samhället, så att på lång sikt ska det leda till mindre psykisk ohälsa. Men sen så tycker vi liksom både kul och bra att sprida kunskap kring juridik generellt, och så att alla får liksom koll på vad det är som gäller. Tänk till exempel om fler personer hade haft koll på samboavtal, äktenskapsförord, testament eller framtidsfullmakter, och det här hade varit på plats innan någon olycka var framme. Då skulle det varit, i vår övertygelse, väldigt många färre jobbiga situationer, mindre bråk och annat elände som kan leda både till psykisk ohälsa på alla möjliga olika sätt.
Vi pratade lite om de här experterna som har varit med och utformat de här kurserna, och det är bland annat justitieminister Thomas Bodström. Vi har Åsa Erlandsson som är en erkänt duktig advokat specialiserad på arbetsrätt. Vi har brottmålsadvokaten Johan Eriksson, juridikprofessor Mårten Schultz. Ja, ni hör ju, det är extremt prominenta gäster här. Och vad var responsen när ni tog kontakt med dem och bad dem medverka i det här projektet?
Ja, helt fantastisk. Alla var verkligen snabbt på och tyckte att det här var ett suveränt projekt. Och var glada för att vi tog oss både tid och pengar och energi till att satsa på det här. Och nu när vi lanserar det så har vi fått verkligen fantastisk återkoppling. Där man tycker att det är ett helt fantastiskt projekt. Och vi vet ju inte vad det här ska leda till. Utan vi hoppas ju att det här ska leda till inte bara som sagt var liksom ett bättre samhälle, utan öka intresset för alla de rättigheter och skyldigheter som gäller i samhället. Så att alla blir lite mer intresserade av vilka lagar och förordning som gäller i en demokrati.
Alltså media och då inte minst Dagens Juridik. Alltså vi rapporterar ju konstant om kriminalitet och rättsfall. Och liksom rättspolitiken spås ju bli en av de hetaste valfrågorna vid nästa riksdagsval. Tycker du att det finns ett behov av ökad kunskap om den grundläggande juridiken bland den breda allmänheten?
Ja, men absolut. Hur ska man kunna liksom leva rent krasst? Hur ska man kunna leva och verka i en demokrati om man inte vet vilka spelregler som gäller? Och i Sverige så är vi är alltså förunnade att leva i en stabil och trygg demokrati. Vi glömmer bort det ofta. Och vi pratar väldigt ofta om våra rättigheter och vi är ganska lättkränkta. Det finns ju också skyldigheter. Och vad vi vill göra genom att sprida kunskap är att öka intresset för vilka spelregler som gäller. Och det måste vara en balans mellan rättigheter och skyldigheter. Och så att det är inte bara, det handlar inte bara om att skapa ett bättre samhälle och mindre psykisk ohälsa. Det handlar om att göra det mer spännande och roligt och veta vad som gäller helt enkelt i Sverige.
Jag tycker nu är jag part i målet, men jag tycker att det är ett fantastiskt initiativ. Jag tycker att det blev väldigt snyggt, det blev väldigt bra och jag är fascinerad över att det är helt kostnadsfritt. Jag tycker vi kan spela in Stefan Wahlberg som också sitter med här i studion. Du är ju faktiskt också en del i det här projektet, inte minst för att du är programledare tillsammans med juristen och författaren Donna Hariri. Vad säger du om det här projektet?
Jo, jag är lite jävig eftersom jag är inte bara en av programledarna utan också faktiskt producent utav de här 9 timmeskurserna ska vi säga också som finns tillgängliga på webben. Då tänker jag passa på att göra reklam och säga att de finns på www.juridikforalla.nu. Då kan ni hitta dit och så kan ni helt kostnadsfritt ta del av 9 kurser som då genomförs i en form som är lite ovanlig. Det är nämligen inte bara så att föreläsarna står och läser rakt in i en kamera och så där berättar hur det är, utan Donna Hariri och undertecknad ställer så att säga frågor till de här juridiska experterna så de får utveckla svaren lite grann. Vi använder en journalistisk metod i ett pedagogiskt sammanhang, va? Och det där är lite spännande och i någon mening nytt också tycker jag.
Men vad kan du säga mer om projektet då? Vad var din känsla när du gick in och vad är din känsla av slutprodukten här nu?
Jag känner ju att jag kände redan från början att det här med som Thomas trycker så hårt på vikten av att nå ut till vanliga människor, allmänheten med juridik i ett väldigt brett spektrum. Det här rör ju allt från alltså grundläggande konstitutionella statsrättsliga frågor, straffrätt men även civilrätt, familjerätt, konsumenträtt och så vidare, offentlig rätt. Så det är inte bara de här vanliga gamla frågorna kring straffrätten och brott och straff och sådär, utan det rör hela det spektrat som man normalt pratar om inom juridik. Och jag har varit med länge och jag är van vid att få frågor från både privata och mindre privata sammanhang kring just vardagliga juridiska tankegångar som vanliga människor har. Och många gånger så får man en respons som är väldigt positiv när man då på ett hyfsat bra sätt förklarar för dem hur det egentligen hänger ihop med juridiken och lagar, paragrafer och den verklighet vi lever i. Och det var liksom det man tog avstamp i här och så tog vi då in de här experterna för att förädla juridiken så att alla på ett eller annat sätt kunde tillgodogöra sig den.
Det är häftigt. Thomas Brändow, har du några avslutande ord som du vill skicka med till den som ska ta del av juridik för alla?
Ja, vi behöver all hjälp den vi kan få för att nå ut till hela svenska folket. Så att i den mån ni kan, försök dela det här budskapet i alla sociala kanaler ni har. LinkedIn, Facebook och så vidare.
Och juridik för alla är som Stefan, det finns alltså på juridikforalla.nu och sen så finns det juridikforalla.nu på alla övriga sociala medier också där man kan följa juridik för alla. Och sen ligger alla filmerna på hemsidan men även på YouTube, eller hur?
Det stämmer.
Och vi ska väl också säga att tanken är att vi kommer väl att i någon mening göra uppföljningar på de här 9 inledande programmen. Men det är någonting som ligger längre fram i tiden.
Bra. Stort tack Thomas Brändow för att du kom och tack för att du har tagit fram juridik för alla. Det här ser vi fram emot.
Ja, tack.
Så. Då har högste chefen lämnat rummet och vi kastar oss till ett helt annat ämne. Vi ska prata nödvärnsrätt, detta ständigt återkommande ämne i den här podden. Och det ska vi göra med anledning av att Moderaterna i veckan kom med ett förslag om att, vad ska man säga, reformera nödvärnsrätten. Och de tar egentligen utgångspunkt i 2 fall som vi tidigare har pratat om i den här podden och det handlar dels om det så kallade Vallåkrafallet i Helsingborg men också ett mycket uppmärksammat gårdsägarfall som det har kallats i Rättvik som Dagens Juridik faktiskt var lite nyhetsledande kring. Och det Moderaterna nu vill, om jag förstår dem rätt, det är att de tycker att den som bor ensligt och blir uppsökt och angripen i sitt hem inte ska vara tvungen att fly ut genom bakdörren om det finns skäl att tro att han då kan överfallas av angriparna. Och de anser att en nödvärnsberättigad person, alltså den som har rätt att bruka nödvärn mot en angripare, inte ska behöva gå, som de skriver, i obeväpnat handgemäng med en angripare om inte angriparen är uppenbarligen harmlös. Och då ställer jag frågan till dig här, Stefan. Kan du på 30 sekunder bena ut vad nödvärnsrätten innebär innan vi går in och diskuterar vad Moderaternas förslag skulle betyda för förändringar?
Ja, det är en väldigt flexibel lagstiftning. Den har alltid funnits även innan lagstiftning fanns, som en självklarhet att man alltså har rätt att försvara sig. Man brukar uttrycka den i vardagligt språk som att man har rätt att använda så mycket våld som nöden kräver när man då antingen är utsatt för ett överhängande eller påbörjat brottsligt angrepp, som det står i lagen. Det där är dock en sanning med modifikation, för enligt den nuvarande lagstiftningen så får man faktiskt gå ännu längre. Man får använda så mycket våld så att det inte är uppenbart oförsvarligt utifrån den situation man befinner sig i. Därutöver finns en så kallad ventil, det kallas för nödvärnsexcess, som innebär att om du svårligen kan besinna dig så kan du gå även ännu längre än att begränsa dig till det här våldet som är uppenbart, eller som inte är uppenbart oförsvarligt, och därutöver frikännas för brottsliga gärningar som objektivt sett är brottsliga, men som inte blir det därför att du har handlat i en nödvärns- eller excess-situation. Det var 30 sekunder.
Ja, vi ska bolla in Sara Johansson som också har anslutit här i rummet. Nödvärnsrätten som den ser ut idag, vad tycker du om Moderaternas förslag, som jag tycker är, det känns lite amerikanskt, lite det här stand your ground. Jag tolkar det som att de tycker att bara för att man bor lite ensligt ska man inte behöva vara rädd för att utsättas för ett angrepp som man inte kan försvara sig mot. Gör du samma tolkning som jag, Sara?
Ja, absolut. Jag tycker ju, vi har ju varit inne på det här ämnet några gånger när jag har varit med i podden tidigare med, och jag tycker ju att nödvärnsrätten redan idag ger den person som blir angripen ett starkt skydd. Och jag tycker inte att den ska behöva förändras. Jag ser risker med att den skulle förändras och utvidgas. Och jag tror att våldsanvändningen skulle kunna gå överstyr. Jag tänker att man vill inte ha ett samhälle där man beväpnar sig hemma, att var och varannan har vapenlicens för att kunna försvara sig i sitt hem. Ett vapen i byrålådan, precis som du säger. Man tänker lite att det är i USA, att det är lite så där. Och jag känner inte att vi vill ha så i Sverige. Det är ett nervöst inslag, känner jag, där det är lätt att gemene man kan ha svårt att bedöma en situation rätt i en stressad situation.
Jag tycker du sätter finger på något intressant här. Det som jag tycker är intressant är att Moderaterna bedriver ju annars en väldigt restriktiv kriminalpolitik, där man tycker att våld är något som är väldigt allvarligt. Det ska beivras. Folk ska inte springa runt med vapen på gatan och liknande. De är väldigt så, driver en hård kriminalpolitik. Det här går ju nästan åt motsatt håll, eller vad säger du, Stefan? För det som det egentligen låter som är så här, att beväpna dig om du behöver och så får du använda det om nöden kräver.
Jag skulle säga att det här är tvådelat som vanligt inom juridiken. Det ena handlar om den lagstiftning som finns, och den är väldigt långtgående. Det vill säga, som jag uttryckte tidigare, du får använda så mycket våld att det inte är uppenbart oförsvarligt. Det vill säga, motbevisningen är från åklagaren i det fall med åklagare väljer att åtala någon som uppger sig handlat i nödvärn, är att motbevisa detta, i och för sig med ett något lägre beviskrav, men ändå att det inte har varit ett våld som är då uppenbart oförsvarligt. Så att lagtexten går väldigt långt. Sen är det så att vissa rättsfall när det gäller tillämpningen och tolkningen av det här, i vart fall inte bara kan uppfattas utan möjligtvis har gjort en betydligt snävare tillämpning av paragrafen än vad den möjligtvis var avsedd från början. Samtidigt som vi har ett antal NJA, alltså avgörande från högsta domstolen, som så att säga, slår fast att det här är rätt långtgående, inte minst nödvärnsexcessen, och till och med i sammanhang som har lett till både döden, alltså det vill säga att försvaret med dödligt våld, vilket du har rätt att göra om du själv anfalls med dödligt våld, men inte minst att du har rätt att använda då ett våld som till och med invalidiserar och skadar. Och högsta domstolen avgjorde sånt fall för ett antal år sedan, där man med en man som angreps försvarade sig med en hammare som han hade till hands, och den personen då blev invalidiserad för resten av livet, för han slog med hammaren mot hans huvud på ett sätt som var väldigt starkt våldsanvändning. Så att Ja, lagstiftningen är långtgående. Vissa rättsfall antyder att man har en restriktivare syn än vad möjligtvis lagstiftaren har avsett och vad allmänheten tycker. Men i stort sett så är lagstiftningen, jag tror att den är svår att ändra om man inte ska hamna i ett läge som Sara pekar på, nämligen att det blir rena High Chaparral.
Jag kan ju tycka så här att när man kommer att prata om nödvärnsrätten så handlar det ofta om de här fallen där det finns ett stort antal människor som tycker att den bedömningen som domstolen har gjort är oproportionerlig. Jag kan hålla med om att bedömningen kring det här gårdsägarfallet som vi inte ska gå in på nu kändes lite tveksam, och jag tycker att det var lite konstigt att den domen aldrig kom till Högsta domstolen för att prövas där. Även det här väldigt uppmärksammade Vallåkrafallet var ett sånt fall som man kan känna kanske var fråga om nödvärn där egentligen. Men om jag nu tolkar den här SVT-texten som beskriver Moderaternas förslag på rätt sätt, så tycker de att nödvärnsvåld ska få användas till den angripne kan vara säker på att angriparen inte längre utgör någon risk för honom. Det betyder ju att man helt enkelt får rätten att oskadliggöra en angripare, alltså mer eller mindre gå så pass långt att man invalidiserar, som du sa Stefan, eller något liknande. Vad tycker du om det, Sara? Inte det väldigt liksom stora ord?
Jo, och jag känner lite att i en sån här stressad situation, det kan ju handla om sekunder, ett ögonblick, och man har haft ihjäl en människa. Jag tror att de här situationerna som man känner att man kan vara i, de går väldigt snabbt. Och jag tror att det finns en risk med att man ska utvidga den här rätten helt enkelt.
Samtidigt är det intressant, du säger att det går väldigt snabbt, och om man då tittar utifrån den angripne, alltså den som har rätt att använda sig av nödvärn för att freda sig, hans eller hennes perspektiv, så finns det ett antal såna här klassiska situationer som just pekar på att även den angripne kan ha väldigt kort tid på sig att avgöra och göra då bedömningarna utifrån med ett juridiskt perspektiv. Det blir nästan patetiskt när man angrips med kraftigt våld att behöva tänka i termen av juridik, men utan snarare sunt förnuft. Men ett sånt klassiskt exempel är att kvinna vaknar på natten på sommaren, bor flera våningar upp i ett hus. Hon har balkongdörren öppen och hör att någon håller på att klättra upp på hennes balkong via räcket på balkongen. Hon går ut och ser att det är en man som klättrar upp, har händerna på räcket och just ska hiva sig över. Hon slår till mannens händer så att han trillar och slår ihjäl sig flera våningar ner. Var det nödvändigt att använda ett våld som då onekligen ledde till döden, eller det här är ett fiktivt hypotetiskt fall, va? Men i det ögonblicket när hon känner att hon är utsatt för ett överhängande brottsligt angrepp, så kan det vara väldigt svårt att avgöra vilka effekter får om jag snabbt slår honom på händerna. Det är lätt att sätta sig in i den situationen, menar jag.
Absolut, och jag har även lätt att sätta mig in i situationen om man nu är så att man bor väldigt ensligt. Man vet att polisen kommer inte komma på 5 minuter och man kanske inte har något annat val än att gå till motattack mot en angripare. Jag kan förstå den typen av situation också. Det jag bävar lite för är att vi får ett samhälle där människor går runt i tron att jag har rätt att oskadliggöra en potentiell angripare. Man blir misstänksam när folk ringer på dörren och öppnar med en laddad hagelbössa som man riktar i ansiktet på någon. Det är inte ett samhälle som jag personligen vill ha. Och jag tycker att med den här typen av lagförslag så finns en risk att man skapar den typen av samhällen som blir lite mer amerikanska, där människor alltid är beredda på några möjliga angrepp som de kan utsättas för. Om vi ska sammanfatta lite då, Sara, ja eller nej till det här lagförslaget från din sida?
Nej.
Kort och koncist, Stefan.
Ja, det var kort och koncist. Jag ska vara lite mer akademisk. Jag tror att det är svårt att utforma en ny lagtext utan att det blir, som sagt, High Chaparral, därför att den är redan som lagtext betraktat så långtgående. Och i den mån lagstiftaren vill påverka rättstillämpningen så tror jag att det blir väldigt svårt i just det här sammanhanget, därför att det är en ganska generellt hållen bestämmelse. Jag vill även understryka en sak avslutningsvis. Innan jag lämnar ordet till dig, Ville, tillbaka. Det är nämligen så att det är väldigt, väldigt många av de här fallen som kan upplevas som märkliga där då människor har använt sig utav eller hävdar att de har använt sig utav nödvärnsrätten, så handlar det inte om nödvärnsrätt utan det handlar om ren ta lagen i egna händer och ren bestraffning. Det vill säga det finns ett antal sådana fall som har skildrats i media där människor inte alls har befunnit sig i nödvärnssituationer utan tvärtom har gått samman i någon form av grannsamverkan och medborgargarden och sökt upp skummisar som har vistats i området och därefter läxat upp dem rejält med tillhyggen och sen sagt att då har man ingen rätt att försvara sig själv och sitt kvarter. Jo, det har man om det är ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp. Men inte att i efterhand ta upp jakten på människor som möjligtvis är skummisar och inte hör hemma där. Och det finns ett antal sådana fall.
Jag skulle vilja säga så här. Jag tror att det blir svårt att förändra nödvärnslagstiftningen. Jag skulle också vilja säga att jag tycker vi redan idag har en ganska vidsträckt sån lagstiftning. Och vi skrev senast i veckan här om ett fall där en person friades. På den grunden. Sen skulle jag vilja säga att jag tror att Moderaterna kan få ganska många väljare på det här, för att jag tror som sagt att det är många som upplever att den svenska nödvärnslagstiftningen inte räcker till. Slutligen skulle jag också vilja säga att man får inte glömma bort att i de fallen där en person som utsätts för ett angrepp, exempelvis som det har varit i vissa fall, skjuter ihjäl en angripare eller någonting, då är det ju faktiskt människa som avlider och det är närstående till den personen som får en närstående dödad eller mördad om hur man nu vill se det. Så att det ska man inte heller glömma bort. Det är alltid lätt att ha fokus på den som blir angripen, även om det såklart inte är okej att, så att säga, söka upp någon i deras bostad. Så med det så säger vi stort tack till alla er som har lyssnat på veckans avsnitt av Dagens Juridikpodden. Vi vill återigen rekommendera er att gå in på juridikforalla.nu och titta på någon eller alla av de här fantastiska kurserna som ligger där uppe. Det är väl återigen understryka att det är ett jättebra initiativ och jag hoppas att fler och fler kan ta del av de här kurserna och bli bättre på juridik. Tack så mycket Sara för att du var med idag. Tack så mycket Stefan för att du var med idag. Och vi säger trots att han inte är här, tack till Thomas Blendov för att han var med och pratade om juridik för alla. Vi hörs igen om en vecka. Adjö!